Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige, och Dallas, Texas, USA. Du lyssnar på D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde, med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Välkomna hit alla TDM-tokar. Ja, det är väl lite så ni kallar er själva. Det är ingenting som jag har kommit på. Alla ni som lyssnar varje dag och hör av er. Utan er är vi inget. Utan er skulle man kunna säga så är vi bara tre måttligt begåvade människor som sitter och pratar för oss själva. Och sådana finns ju ganska mycket här i USA där vi befinner oss, jag och John. Man kan se då det sociala skyddsnätet som fallerar, för att i USA går väldigt många människor och pratar för sig själva. Och inte på det där filosofiska sättet då som man kanske kan göra. Som jag kan gå runt och grubbla hemma i mitt hem och försöka komma på något skämt eller någon poddspaning, och så går jag och mumlar saker för mig själv. Mm. Utan här går folk då och pratar en hög dialog med sig själva. Och då blir man lite rädd, så då måste man byta trottoarkant. För att det är då folk som har slagits ut ur systemet, helt enkelt. Det är alltså folk som inte mår så bra. Och man hör väldigt många människor som pratar för sig själva.
Ja.
Ja, vi hade en skakande upplevelse utanför McDonalds nattetid där, ja, men det var, de hade samlats, de här människorna som pratade med sig själva, och de började inte prata med varandra, utan nej, de stod bredvid varandra och pratade med sig själva.
Och sände ut.
Det är så mörkt. Man kan säga vad man vill om sosse-Sverige och det fria USA, för att det där är ju baksidan. Massa folk som står utanför McDonalds nattetid och pratar högt med sig själva, så att de har en podcastinspelning fast ingen någonsin lyssnar. Och det är ju såklart väldigt tragik i det där. Så att det jag ville komma fram till var, vi är tacksamma att ni lyssnar, för att annars är vi bara de där stackars människorna som står utanför McDonalds och inte mår så bra. Så tack så mycket för det. Nu är det slut på överraskningar, John.
Jaha.
Ja. Nu får du, jag vet att du älskar överraskningar. Det finns ju ingenting som får Johns små ögon att lysa upp, så som när han får en överraskning. Men han är ju tokig i de här äggen, Klara, de här kinderäggen. Det är ju tre överraskningar på en gång, brukar han säga. Ja. Men i alla fall, senaste nytt, John, det här har du kanske inte hört, breaking news. De stoppas nu, kinderäggen, i Storbritannien, för att det finns då salmonella i några av de här äggen. Och ja, det är en del tidningar som leker lite med just de där rubrikerna, att nu får man otäcka överraskningar i sina ägg.
Ja, roligt. Ja, men någonting spännande och något man kan leka med, och salmonella.
Men det är roligt att det är nyheter som vår tid, alltså vid sidan av allt hemskt som pågår, så är det här liksom en nyhet som vanligt folk på något sätt kan hantera och diskutera. Eller så här, krig och sånt där, ja, det är hemskt och fruktansvärt, men det är så jävla mycket att ta in på en gång. Så att, liksom, att det är salmonella i ett kinderägg, en sån där nyhet som svensken kan bara diskutera i matkassan. Aftonbladet rapporterar om det här, och då har de ringt upp någon på Livsmedelsverket, och då ställer journalisten frågan: tycker du nu att konsumenterna ska undvika att äta kinderägg tills ni vet hur många ägg det rör sig om? Jag gillar bara formuleringen, undvik att äta kinderägg, som att det är en utmaning för folk.
Hur fan ska det här gå?
Hur ska jag nu ta mig igenom dagen? Vad ska jag äta? Finns ju ingenting här hemma förutom kinderägg. Ja. Jag tyckte bara det var en... Det är såklart hemskt om man får salmonella, men det var en, jag tyckte att det var en gullig old school-nyhet i en tid som man ibland kan längta tillbaka till, när det så att säga hände lite mindre. Det är en sån där, när man är gammal journalist, han pratar med om sommarnyheter, att det liksom sitter en löpsedel på den lilla kiosken i den lilla byn, för det händer inte så mycket.
Just det, nyhetstorka.
Ja, det är nyhetstorka på sommaren då. Och så stod det liksom kinderägg, varning, håller borta från kinderäggen. Jag tyckte det fanns någonting fint och gammalmodigt i det där.
Men jag tänker också att det är någonting intressant över att den här kinderäggshållningen från Livsmedelsverket, den är ju en kopia egentligen på Folkhälsomyndighetens covid-hållning. För det är andra länder som har valt att dra tillbaka kinderäggen helt och hållet tills de har liksom utrett och hur många det handlar om, och bara så här, det är inte värt risken.
Ingen vill väl ha en kinderäggs-lockdown direkt. Så vi kan väl vänta lite.
Nej, men du måste tänka på de långvariga effekterna i samhället, Klara, om man tar bort kinderäggen. Det kanske inte visar sig direkt, men det är barn i generationer som kan förlora en känsla.
Familjen kinder blir av med sina livsverk.
Ja, jag tror att de ekonomiska och sociala långtgående konsekvenserna är väl det som Tegnell och de andra tar hänsyn till här. Det är en presskonferens nu klockan 15 som vi hoppas att det kommer positiva besked. Dags nu för det nyhetsledande segmentet i svensk nyhetsrapportering. Messias minut. Ja, John, vi börjar ju runda av vår resa här i USA. Vi har ju sett både det ena men även lite av det andra. Vi har farit både till väst och till öst och så vidare. Och många, ja, lite inrikesflygningar och lite bussfärd och så vidare. Och senast vi satt då på en sån flygplats, vi mellanlandade på Newark, i New Jersey då, utanför New York. Och det är väl kanske, är det världens deppigaste flygplats, mycket möjligt. Jag har varit på många svenska flygplatser också som har varit deppiga, men Newark har en, jag vet inte, det är en träningsoverallsaura som är jävligt obehaglig.
Ja, lite chaskig.
Men den är chaskig.
Verkligen.
Den är maffialik. Den är liksom det är en ostsåsaura över hela flygplatsen.
Men det har dragits in på grejer hela tiden. De får aldrig budgeten att gå ihop, tror jag.
Nej, det känns som att alla flygplatspengar går till JFK eller till
LaGuardia.
I alla fall, då satt jag där och jag och John, vi var hungriga. Så då gick jag direkt till min favoritrestaurang, Salsaritas.
Va?
Salsaritas Fresh Mexican Food. Det är då färsk, för er som inte kan engelska, det är färsk mexikansk mat. Och färsk är väl inom citationstecken, tror jag, på deras egen skylt. För att den är, det, jag vet inte riktigt om det jobbar några mexikaner där överhuvudtaget. De ser inte, ja, strunt samma, det är helt okej, okay. Det är ostsås och det är allt möjligt. Och då ska jag beställa då. Så då beställer jag en quesadilla. Och då vill jag ha gräddfil, guacamole och salsa till den. Mm-hmm. Och då säger hon i kassan, no, cannot put it on the side, it's impossible, never been done before. Och då sa jag, nej, okej, okay, men man kanske kan använda de här små, de hade såna små plastbytter bredvid. Så perhaps put it in here and you can just place it next to my quesadilla. Well, we can try. Och så fick hon en sån där brytt ansiktsuttryck, där det såg ut som att jag precis hade bett henne lösa något jävla klurigt. Men hon började fila där bakom disken. Och sen så sa jag då, gräddfil då? Ja, gräddfil brukar vi ha i quesadillan. Jag bara sa, jo, jag förstår, men om man kanske gör exakt som ni gör när ni tar i den i quesadillan och sen så istället så häller ni bara lite här vid sidan. Ja, det borde ju gå att lösa, tänker jag.
Ja, jag förstår, du fick instruera där hur du ville ha det.
Ja. Hon såg konfys ut i alla fall. Sen skulle det ta några minuter, så jag satte mig då vid en bardisk bredvid John. Och då hade jag med mig en DN-tidning från Sverige. Och då var det ett reportage där om en svensk kvinna. Jag kan bara läsa ingressen här. Det står så här: Rysslands kärnvapenhot i spåret av kriget i Ukraina har chockat världen. Plötsligt har svenska Beatrice Fien, som leder antikärnvapenrörelse ICAN, hamnat i debattens centrum. Det är då en svensk kvinna som är väldigt involverad i, ja, plötsligt har blivit liksom en mittpunkt i det som pågår i världen. Mm. Jag tittar bortom mot kvinnan som står och håller på och fnula på hur hon ska lösa den här gräddfilsfrågan. Och så fortsätter jag läsa. Då står det: Beatrice Fien är född och uppvuxen i Göteborg. Efter gymnasiet bodde hon i Stockholm och London. Hon började plugga juridik. Efter juristexamen fick hon praktikplats på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet i Genève. Hon arbetar med IKFFs nedrustningsprogram och kom den vägen i kontakt med ICAN, en paraplyorganisation för freds- och människorättsorganisationer världen över. Åh, duktig kvinna såklart. Jag sneglar bort igen och hon sliter där bakom och det flyger jalapenos och det flyger olika tomater. Hon jobbar på, min quesadilla-kvinna. Ja. Men jag läser då om den här kvinnan, Beatrice Fin, och jag tänker, jävlar vad framgångsrik hon är. Men hon är säkert, som man alltid gör när man läser om framgångsrika människor, man tänker, hon är mycket äldre än vad jag är. Det måste hon ju såklart vara, om hon har tid med allt det där. Jag menar, jag har trubbel bara när jag ska försöka beställa en quesadilla och hon håller på att lösa kärnvapenfrågan. Jag läser vidare då, så står det: Beatrice Fin är 39 år och har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt något som de flesta av oss betraktar som en utopi, en värld där kärnvapen är skrotade och förbjudna. 39 år, jag är ju nästan 39 år. Så att där sprack det.
Jag förstår, du har en annan utopi då.
Ja, precis, jag har en utopi.
Att gräddfilen ska vara, kunna komma vid sidan om quesadillan.
Ja. men då tänker jag som man alltid gör när man hör om någon som man tänker först är äldre, men sen man inser samma ålder och ändå har jobbat på duktigt, tänker man, men jag har ju barn, jag fick ju barn väldigt tidigt. Och det hindrar ju en såklart lite ibland i ens karriär, alltså man prioriterar barn. Jag skulle ju kunna vara en, vad ska man säga, en bingo de mer pappa som är så att säga närvarande när Instagram är närvarande, men jag har ju då varit närvarande hela tiden och det hindrar ju lite. Det är såklart att hon, Beatrice Fin, inte har några barn, så jag läser vidare. Och då får hon en fråga här: hur betraktar du Putins kärnvapenutspel? Så säger Beatrice: det är klart jag är orolig, jag har ju två barn, va, en 7-åring och en 10-åring.
Lika många som du.
Lika många som jag, ungefär samma ålder som jag. Och jag känner mig ju sämre och sämre. Jag sneglar ju bort mot kvinnan bakom bardisken. Hon sliter med sin quesadilla. Jag mår sämre och sämre, känner mig mindre och mindre verkningslös. Fortsätter läsa. Man tror att det inte kan bli värre. Man tror att den här Beatrice inte kan bli mer av en superkvinna. Så läser jag vidare. För 4,5 år sedan, den 6 oktober 2017, så ringde den norska Nobelkommittén och meddelade att årets fredspris hade tillfallit Beatrice. Såklart hon har ett Nobelpris. Den här jävla kvinnan. Såklart hon har. Och sen till sist då intervjun, så får hon en fråga som jag aldrig har fått i någon intervju. Det är en fråga som jag gärna skulle få. En fråga som antyder mycket. Det ligger mycket i den här frågan. Det är en fråga som säger: är det ens mänskligt möjligt att göra det som du gör? Frågan som hon får i slutet av DN-texten är: men du, hur orkar du? Frågetecken. Det är en fråga som jag aldrig har fått, men som jag gärna skulle ha. Jag säger: Hallberg, hur orkar du?
Jag frågade det när jag tänkte, fan, orkar du tjata om den här gräddfilen vid sidan om hela tiden?
Hur kan
ger du aldrig upp?
Hur kan du kombinera podcastinspelande med USA-resor och försöka lösa gräddfilsfrågan? Hur är det möjligt? Ja. Hur orkar du?
Det undrar jag.
Ja. Och där någonstans när texten är slut så ropar hon då: quesadillas are ready! Och jag tar tidningen och jag stänger den över Beatrice självupptagna flin, och jag inser att om det finns någon slags Nobelpris där ute för quesadillas, då skulle det en dag kunna bli mitt.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Ni känner till Marilyn Monroe, den här liksom filmikonen verkligen. Hon återuppstår ju nu som omslagsflicka här i april. Och då har man med hjälp av det här CGI, alltså liksom datoranimeringar, gjort henne till en virtuell modell i en liksom tidning som heter CR Fashion Book China. Och hon kommer då dyka upp på 8 stycken liksom covers, så att hon blir liksom cover girl fastän hon är död, i nytolkade bilder som är helt dataanimerade då. Och sen så ska man liksom sätta henne i en kontext med moderna kläddesigners, så hon får liksom en modern stil så som Marilyn Monroe kanske hade klätt sig eller sett ut om hon hade levt idag.
Men hur de tar då henne, ja, hon var ju nu om jag bara får gå så att säga utseendemässigt då, så var hon ju så, hon var ju så lik hela vägen fram, även om hon dog en tragisk död. Och jag läste en bok om det där, det var ju väl den troligaste teorin är ju att hon fick ett lavemang med massa sömnmedel och sånt där som sen av sin assistent då, och sen så var de tvungna att städa bort lakan och så här, innan polisen kom. Ja, skitsamma. Men jag menar bara att hon såg väl ut som sig själv hela vägen fram till döden, så att de har då tagit henne någon gång där under de sista åren. Eller vilken bilder baserar de där på?
Ja, precis. Det är väl ett ihopkok kan jag tänka mig av hennes utseende. Ja. Och också det, så här, de bilderna som togs på henne då var ju liksom inte
HD-bilder på det sättet. Så här, det är ju spännande att se. Men kommer ni ihåg när Kanye West gav någon slags sån här, vad heter det, hologram av
ett hologram, ja,
Robert Kardashian då till Kim Kardashian, vilket var svinhäftigt. Det går att göra så mycket med tekniken idag, så det här kommer ju se ut som helt nytagna bilder på Marilyn Monroe i de här high fashion kläderna från Saint Laurent eller Balenciaga, Fendi, det är mjö mjö, alltså massor nya, eller nya, några av de här märkena fanns väl kanske redan då. Och det här fick mig att fundera lite på vilka svenska kvinnliga ikoner som jag skulle vilja se återuppstå virtuellt. Och den här listan då, den här, tänker jag då att magasinet L då kan knipa rakt av och sen gör det liksom som covers då i sin tidning. Och då börjar vi med den första. Här har vi då Heliga Birgitta. Ja. Henne vill man ju se. Vårt svenska helgon.
Vill man? Ja, det kan man. Det är väldigt old school. Men jag kan inte påminna mig om att jag har sett henne så mycket. typen av kläder av modernt snitt. Men det är spännande.
Så hon ut som sig själv hela vägen?
Det är det som är det spännande. Man tar Heliga Birgitta. Vi har ju inte jättemycket bilder på henne. Så det kan ju finnas en risk för att hon blir som den här ap-Jesus. När man försöker göra henne till liksom, alltså en riktig bild av henne så att säga. Men jag tänker också då, det här Heliga Birgitta, vårt svenska helgon som levde på 1100-talet, henne ska vi ju stoppa i märket Totem. Det är liksom svalt och strikt men ändå med en liten twist, så som Heliga Birgitta faktiskt var. Och jag tänker också att Heliga Birgitta var väldigt asketisk och hade liksom en smal kropp, en liksom lite gänglig sådär, och Totem passar ju
volleybollspelare liksom.
Ja, typ. Ja, men väldigt, lite mer formlös i kroppar så att säga. Där tror jag att hon skulle passa in bra. Så det är en av mina. En annan som jag jättegärna skulle vilja se återuppstå är ju drottning Kristina. Här har vi då en 1600-talsdrottning som abdikerade, och hon var lite mer sportig och unisex. Och då tänker jag direkt Gant Rugger. Det är ju ett märke som har fått ett rejält uppsving nu. Jag läste att Cafés Daniel Lindström skrev nyligen att märket då hoppar upp ett snäpp mot high fashion. Och jag tänker då, liksom drottning Kristina är en sån här klassisk polo, Gant Rugger shirt och ett par läckert slitna jeans. Det hade ju varit någonting. Och så kanske fäktes då med ett svärd. Liksom. Det hade varit 100% hon.
Ja. Men är det ingen som äger de här människornas estate? Får man bara plocka dem så här då?
Ja, det är det man undrar lite också. Så här, är det, alltså, det känns ju lite läskigt att man kan gå och dö, och sen är det som att man blir uppstoppad och placerad på omslaget på en tidning och sen så i kläder man inte har valt eller godkänt. Men här tänker jag också att det är så länge sedan de gick bort, så det kanske inte gör så mycket.
Jag vet att Marilyn Monroe, när hon dog, hennes dödsbo, hennes mamma satt ju då på i mentalvården, och hon hade inga barn även om hon försökte flera gånger. Och jag tror, om jag inte miss någon Marilyn Monroe känner det ute kanske kan rätta mig, men jag tror att hennes exman Joe DiMaggio hade hand om hennes estate på något sätt. Hon hade 50 000 kronor kvar av alla de här pengarna. Hon blev blåst på sina kontrakt hela karriären och så där. Så hon hade ett hus som hon bodde i Hollywood som var värt lite grann, men hela den här estaten, man tror ju att hon skulle vara värd så enormt mycket, och det har hon väl blivit så här efter sin död liksom, just det här varumärket Marilyn Monroe. Men just när hon dog så fanns det liksom inga direkta tillgångar i det där dödsbot.
Ja, sorgligt ändå. Men ändå, Joe DiMaggio, så han ärvde henne. Det är ju märkligt. Men ja, näst på min
lista... Jag vet att han var involverad på något sätt. Vi får kolla upp det. Vi får kolla.
Näst på min lista är ju då Astrid Lindgren, såklart. Hon känns ju lekfull och färgglad och liksom nästan lite barnslig, fast ändå liksom klassisk. Och jag vet exakt vad ni tänker nu. Astrid Lindgren är... Rådebjer.
Jo, nu när du säger så känns det naturligt kanske.
Jag är glad knytblus och sen någon liten halvmärklig jacka över det. Det är ju 100% Rådebjer. Men sist på min lista då, det är ju the one and only Saida Andersson. Kommer ni ihåg henne? Sierskan Saida.
Saida, hon som alltid hittade och gissade var olika katter befann sig.
Ja, och nycklar, allting kunde hon hitta.
Var hon medium, eller?
Ja,
hon
precis.
Hon hade ju fel procent som var ganska hög.
Yes, det där får stå för dig, Messiah. Och där har ni min lista då på svenska ikoner som jag vill se återuppstå virtuellt och bli CGI.
Mm. Någon som alltid tänker utanför boxen, det är vår vän JVL.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
För varje dag så tänker du utanför boxen, eller ja, den är ganska boxliknande själva, din jombola, men du tar någonting ur den och så står det någonting på lappen och då måste du snabbt diskutera det med oss andra då. Det är det som är så himla festligt att du gör det varje dag, det här återkommande. Vi tror ju mycket på repetition, repetition, repetition här i podden. Vad står det på lappen idag?
Lite extra krim står det. Spännande. För imorgon så ska vi ju faktiskt ägna, har vi i alla fall planerat en stor del av avsnittet, hoppas jag i alla fall, åt mordet på Marilyn Monroes älskare John F. Kennedy.
Vi ska vara tydliga här med att de har då enligt, jag har ju läst väldigt mycket om Marilyn Monroe, de har bara älskat med varandra två gånger. Egentligen bara ett tillfälle som är bekräftat. Ett tillfälle som är bekräftat när någon ringde, då svarade Marilyn Monroe på John F. Kennedys privata telefon i en sån här liten knullhytt som han hade någonstans. Och ja, man vet ju inte vad de gjorde exakt, men det är ju varför, vad gjorde hon i hans lilla, ja, så att det, men det är inte så många gånger som folk vill ha det till. Men absolut, John F. Kennedy imorgon, så har vi lite JFK-special. Vi befinner oss ju i Dallas, Klara. Och det var ju här han sköt, så det är ju väldigt spännande. Så vi ska även försöka göra en rekonstruktion imorgon, där vi går då i mördarens fotspår.
Det ser jag väldigt mycket fram emot. Men vi har väl plats för lite extra krim idag, tänker jag. För det har ju begåtts fler mord här i Dallas-området. Och minns ni när vi pratade, Klara, du var inte med då, utan det var Kristina, medan du var och födde barn. Men vi hade ett krimspecial watch-along för några veckor sedan. Men Saeed, du minns?
Jag undrar om Klaras hummande nu var ett tecken på att ställa inga frågor om det här, för jag har absolut inte lyssnat.
Nej, jag har absolut inte lyssnat. Nej, varför, jag födde ett barn?
Var du inte med på watchalongen?
Nej, jag födde ett barn.
Jo, jag vet, men hur länge kan man föda ett barn egentligen? Det är väl en kort process. Sen går man direkt till poddlyssnandet, men okej.
Det som är fint med poddar är också att det går att lyssna i efterhand.
Man kan lyssna i kapp, va? Det finns en hel bank. Jag har gjort många poddar genom åren. Det finns, du har timmar klara att ta igen.
Jag
det är
vet,
dagar.
Men då vill jag säga att när jag märkte att jag kunde använda den här podden som syvande för min bebis, för att hon har lyssnat på era röster så mycket så att de är mer bekanta än hennes egen pappas röst, så kände jag bara att nej, jag ska inte utsätter henne för ännu mer Messiah och Jom, för då kanske hon tror att ni är er papper, och då kanske hon kommer att ty sig till er sen, bara så att ni vet det.
Ja, nej, jag fattar. Nej, det är bra. Sövande är inte det vi går för med den här podden, men om det blir så ja, då är det väl så. I alla fall, det var avsnitt 87 när vi pratade om mordet på Missy Beavers. Så om man inte har lyssnat på det, så får man gärna gå tillbaka och lyssna på det, för nu ska jag prata lite om det. För det vi gjorde igår var som en förlängning av det avsnittet, kan man säga. För trots en smärre irritation från Messiah för att han egentligen ville åka och shoppa, så satte vi av mot staden Midlothian strax söder om Dallas igår. Och där låg ju då den här kyrkan där Missy Beavers blev mördad av en man eller kvinna som var utklädd till polis, kunde man se på övervakningsfilmen då. Den här personen gick runt inne i kyrkan och verkade känna på dörrar och lite sådär, verkade kanske leta efter någonting, men hade inte så bråttom. Och sen när Missy Beavers kom dit så blev hon mördad, och det här är fortfarande olöst. Vi åkte till den här kyrkan, den heter Creekside Church. Den ligger strax söder om Dallas utanför den här lilla staden Midlothian. Vi kom in där, parkerade bilen och vi kollade in genom fönstret, och jag lade direkt märke till att golvet var precis det golvet från videon. Alltså det var ett väldigt specifikt golv.
De hade inte bytt golv sen...
Nej,
sen mordet, nej,
precis. Och man såg liksom allt som hade fastnat på den här övervakningsfilmen. Gåshud fick jag, verkligen. Och då tänkte jag, men vi går fram. Vi gick fram till dörren då som var låst och knackade på. Mm. Ja, och det kom ut en kvinna där och sa att hello, på dagarna i den här kyrkan så är det en preschool. Mm. Alltså någon slags förskola då, antar jag,
ja,
att det är.
Så de vi hade ju kyrkans barntimme, alltså så här, som man var på när man var liten. Det var som dagis i kyrkan. Det var jag på hela tiden.
Nej, jag var inte på något sånt konstigt. Men hon sa att det är en preschool, så vi kan inte släppa in främlingar här. Och det lät väl på något sätt rimligt då. Och vi sa ändå att ja, men vi vill verkligen ta en titt på den här kyrkan. Vi är intresserade av kyrkor då. Alltså, för vi kunde inte säga vad vårt egentliga ärende är.
Nej, det är ju alltid svårt, tänker jag. Jag vet inte hur folk skulle ta emot det. Men det finns ju någonting kanske lite barockt i att dyka upp och säga att vi är intresserade av mordfall, och som vi förstår så har en kvinna blivit brutalt mördad här inne och vi skulle gärna ta en titt. Det kanske låter
konstigt. Vi lovar att inte skrämma barnen.
Vad gav du för anledning då?
Nej, men vi sa ju då att vi hade fått tips om den här fina kyrkan då och vill gärna ta en titt här inne. Vi är intresserade av kyrkor, kan man säga.
Men man ska vara tydlig också med Clara att den här kyrkan såg mer ut som en, vad säger man, en sån här lite mer modern kyrka. Den hade ju ingenting av det som man kanske letar efter kyrkor. Alltså det är en konstig grej att tänka att någon skulle ha tipsat om det här. Det såg ut ungefär som en konferenslokal. Men du vet, lågt i tak, grånad betong. Det fanns liksom inget charmigt.
Nej, det såg ju mer ut som en preschool i Huddinge än en kyrka. Men hon var ju ändå lite schysst då, så hon gick och hämtade någon annan kvinna där som inte jobbade med den här förskolan. Och hon kom ut, den här andra kvinnan, och vi sa även till henne då att vi vill gärna titta på den här kyrkan. Hon sa, why? Och jag sa, men vi bor på ett hotell här i närheten, La Quinta, som jag hade kollat upp då att det fanns ett sånt där i närheten. Vi bor inte på det. Men att då de hade tipsat om den här kyrkan i receptionen. Så vi pratade lite till. Och under den här pratstunden med den här kvinnan så uppfattade hon det som att någon av oss hade sagt att vi var från Thailand.
Va?
Ja, det skulle kunna vara du, John. För att när man blir lite stressad, man kan säga lite grejer. Och det kan vi snabbt, när man bara lyssnade snabbt på det, så kan det låta som att du sa Thailand på någon gång.
Hon verkade uppfatta det så, eftersom vi redan hade snärjt in oss i så många lögner att vi var kyrkälskare. Så liksom bestred vi inte det då, för då kan man inte säga, nej men nu har du missuppfattat. Utan vi körde på bara. Vi sa istället, what a nice church. Hon sa, thank you, it's no Thailand but... Så här, vad fan har pratat om Thailand? Varför tror hon att vi är från Thailand? Hon ser väl, hon vet väl hur en thailändare ser ut. Ja, väldigt märkligt.
Bara så ni får förbereda på, det går väl inte upp mot thai-kyrkor direkt, men
där vi, alltså våra hemkyrkor. Ja, det var väldigt märkligt. Så vi pratade lite mer och sen sa hon, we had an intern here from the Netherlands last year. You sound just like him. Och då sa Messiah, yes, we're from Sweden. Our language is very similar to Dutch. Och då sa hon, oh, I thought you were from Thailand. Och då sa vi, yeah, we've just been there. Alltså vi snärde in oss än mer i den här lögnen. Alltså som att vi var ute på världens konstigaste resa. Från Sweden via Thailand med slutdestination en random kyrka i en förort i Texas. Och hon sa då, återupprepa det här igen då, att eftersom det är en preschool så kan hon inte släppa in oss av security reason. Och då tipsade hon om en annan kyrka, alltså längre bort då. You should visit that if you're interested in church. Och vi sa, oh great. Och vi bibehöll alltså lögnen om att vi bara älskade kyrkor. Och sen sa vi tack och hej. Men hon gick in i kyrkan igen. Men vi hängde liksom kvar där ett tag. Vi kikade in lite genom ett annat fönster. Vi gick till parkeringen på baksidan där den mystiska bilen åkt innan mordet, när vi tittade på watchalongen.
Och jag försökte bara påpeka för Jan att det finns ju någonting kanske suspekt när han står och gör. Du vet hur en mystisk man ser ut när han står och tittar in genom lätt dimmade fönster. Alltså du vet, när man lägger handen över handryggen över ögonen för att få en bättre inblick genom de här lite mörka rutorna. Och det är en förskola där inne. Jag bara påpekar för John att det här kan ju se märkligt ut om någon ser oss stå här och försöka tjuvkika in genom dagisets fönster.
Ja, men jag tror i alla fall att den här kvinnan kanske såg att vi hängde kvar och tittade genom fönstret. För Messiah gick sedan bort och filmade en Insta-story. Och jag satt ensam i bilen då med öppen dörr som stod precis utanför ingången till den här kyrkan. Då såg jag hur den här kvinnan kom ut igen och började gå mot mig. Och jag blev nervös då. Så jag öppnade bildörren lite grann och hon kom fram. Och nu såg hon lite mer frågande ut, mer misstänksam ut än innan. Och hon sa, did you have any other questions you wanted to ask about our church? Och då tänkte jag att nu börjar hon ju tycka att det är konstigt här. Alltså varför är de här kyrkälskande thailändarna från Sverige kvar här? Så jag sa, I think we've gotten all our answers. Och sen tittade hon väldigt konstigt på mig och sa, okej. Can I just ask who at the La Quinta told you to visit us? I just found that funny that they would recommend us. Who was that? Och då tänkte jag, shit, nu är hon on to us här. Alltså nu misstänker hon någonting här. Hon frågade, vem på La Quinta är det som har tipsat om oss? Och då kände jag mig som att jag befann mig mitt i mitt eget krimfall. Och jag sa bara att, ja, men jag minns inte namnet på receptionisten då som hade sagt det. Och hon sa, oh, that was funny that they would recommend us. Och då blev jag väldigt nervös. Jag vet inte om hon misstänkte att vi var mordturister eller om hon då ville skydda barnen från oss inne på den här preschoolen. Men i alla fall, så vi kom aldrig in i den här kyrkan, men några slutsatser man kan dra då. Förutom att man som två manliga främlingar från Sweden och Thailand inte ska driva runt en preschool i Texas och kika in genom fönstren. Och de slutsatserna är att den här kyrkan ligger rätt så off. Alltså den ligger inte nära någon stad eller så. Så att den här fejkpolisen på övervakningsfilmen bara skulle dyka upp där klockan 4 på morgonen av en slump. Eller att det skulle varit något inbrott håller jag för väldigt osannolikt. Mm-hmm. Och när vi åkte därifrån så kände vi det mer än någonsin. Att det är något som inte stämmer med fallet Missy Beavers. Vi, eller i alla fall jag, kommer att fortsätta följa det med stort intresse. Mm. Men kanske lite mer på avstånd i fortsättningen.
Ja, men jag tror att det är en bra idé, John. Alltså, svenskar, Thailand och barn, det har ju liksom negativa konnotationer, måste jag säga.
Ja, jag sa det, att det är ju misstänksamt just den här svensk-thai-kopplingen, förskolan, två män som det är många klockor, många varningsklockor som ringer. Ja.
Det hade vi inte tänkt på innan riktigt, att den här storyn behövde fact-checks.
Nej, vi var inte beredda på att bli fact-checkade, och det var också konstigt för vi började säga att vi har varit här i den här resan har pågått i 3 dagar. Och sen just hon fick liksom inte ihop det att vi hade varit i Thailand, Holland och Sverige och nu Texas på 3 dagar. Och att vi bara droppade in för ett snabbt kyrkbesök för att vi uppenbarligen älskade kyrkor.
Ja, det var förortskyrkor.
Många ingredienser. Jag förstår att hon såg lika brydd ut som kvinnan som försökte placera min salsa utanför quesadillan. Men det var också roligt. Jag hittade fick ett Facebook. Det hade jag inte sett nu förrän flera timmar senare. På Messenger fick jag ett meddelande från John. Nu åker vi! Utropstecken. Hon är on to us.
Det är så jävla obehagligt. Du vet, när hon får den här liksom misstänksamma blicken. Who at the La Quinta told you about us?
Men on to us, vi gjorde ju inget skumt.
Hon var ju on to us. Ja, men vi ska inte få förstöra den här filmupplevelsen.
Nej, okej, hon var on to us.
Det står ju ändå plåtade in genom ett fönster på en förskola i en kyrka. Hon kanske trodde ni var på väg och skulle kidnappa ett barn. Vad vet jag?
Ja, verkligen. Och jag sa till Jan också att det var en dum idé att suga på en klubb under hela diskussionen. Men det lyssnade inte på. Nej, jag sa att det var en dum idé, va? Vi behövde inte så att ge dem mer grejer att gå på. Ja, det var en spännande resa. Imorgon är vi tillbaka, då går vi igenom hela mordet på John F. Kennedy. Vi går i Lee Harvey Oswalds fotspår här i Dallas. Det blir spännande, ni hänger med. Okej, vi hörs imorgon, ta hand om er. Hej!
Podplay, en del av Power Media.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.